dagar kom hem ifrån Norrland. En resa på dryga 100 mil. Så jag kom hem här då för några dagar sedan. Och då har jag varit uppe i Vistträsk. Och där hade vi en underbar väckelsekampanj. Eller egentligen, vad ska jag säga, vad ska vi kalla det? En missionskampanj kanske vi ska kalla det ännu mer. Det var ju så att Kurt Johansson och jag skulle följts åt dit upp. Men han var här i Aneby. Han ringde mig några dagar innan, eller några veckor kanske innan. Och sa, Birger, jag vill så väldigt gärna åka ner till Aneby. Till Rallingsås. Kan inte du åka ensam upp till Norge? Eller upp till Norrland? Ja, så det kan väl göra. Och känner du att du ska åka till Aneby, då gör du det. För då är du där Gud vill att du ska vara. Så delade vi på oss. Och igår så ringde han mig och gav en rapport om de härliga dagar som har varit där på Rallingsås. För övrigt så har jag rest hela sommaren. Vi har sett så mycket av Gud. Så mycket av Guds härlighet. När jag var uppe i Alta i Nordnorge. Jag har varit uppe 2 svängar. Upp till norra, de allra norraste delarna av Norge. Och när vi var uppe i Alta så var ju jag och min vän och broder Kurt Johansson där. För ett år tidigare. Och vi fick uppleva ett gudsnedslag utöver det vanliga. Det var väldigt många människor som blev helade. Och nu den här gången så hade de plockat ihop några stycken som ville vittna vad Gud hade gjort. Och det var gripande alltså. Jag grät av glädje och jag hade väldigt svårt att sova efter det. Inte därför att jag tyckte det var obehagligt, utan det var ju så härligt vittnesbörden som jag fick höra. Det var bland annat så, jag tror att en del som har varit och hört oss här i Sverige när vi har berättat om en kvinna som inte kunde äta, hon kunde inte öppna mun alltså. Det hade hänt någonting med hennes kropp så hon kunde bara få in ett litet sugrör, så en liten öppning. Och så åt hon då flytande föda den vägen. Och så fick hon inte upp den här armen. Och då ringer en kvinna ifrån den norska lutherska kyrkan och säger, jag har kontakt med den här kvinnan. Och jag har talat om att du ber till Gud för sjuka. Så nu skulle jag önska att jag får komma med henne till dig. Ja, så det går väldigt bra. Och så bestämde vi en tid. Och så kom vi då till kyrkan som är kanske aningen större än den här kyrkan. Och så säger jag, ska vi inte ta och gå in i kyrkan? Nej tack, sa hon. Jag är inte värdig att gå in där. Och jag vill inte bråka med henne, utan jag sa, kan vi vara här ute i vestibulen? Ja, sa hon. Och så gick hon och ställde sig längst in i hörnet så långt hon kunde komma. Jag vet inte om hon var rädd för någonting. Och så börjar vi be. Och jag ber en väldigt kort bön. Den var så kort så jag nästan skämdes. Jag sa, tack Jesus att hon är helad. Och så sa jag, nu kan du öppna mun. Nej, så kan jag inte göra. Kan du visst, sa jag. Nej, så det kan jag inte. Och då var jag tvungen att utmana henne. Så jag sa, tänk att du har ett sånt här stort, grönt, hårt äpple. Och nu ska du ta ett jättebett i detta hårda äpple. Och nu ska du börja öppna munnen. Och hon, okej, jag försöker väl då. Och ögonen blir lika stora nästan som den vidöppna munnen. Och så säger hon, det funkar! Och så åkte högerarmen upp. Och så säger hon, nej, nu ska jag gå in i kyrkan. Och där står 15 lovsångare och sjunger. Och då säger hon, nu får ni vara tysta, för nu ska jag berätta att jag mött Jesus. Och vilket jubel det blev, vet ni. Och så kom det ena vittnesbördet efter den andra. En man, han kom upp och så sa han, jag hade värk i 30 långa år. De sista 20 åren har varit väldigt jobbiga för mig. Jag har gått med hjälp av rollator. Ja, när jag varit ute så har det varit rullstol som har hjälpt. Och jag har haft en fruktansvärd värk. Men du bad för mig. Och så gjorde Jesus mig helbreda. Och nu kan jag springa och hoppa som jag vill. Så springer han fram och tillbaka i kyrkan. Och bara jublar. Och folk de bara prisar Gud av glädje. Och så kom ett tacksägelseämne. Alltså det var nästan som man inte trodde det var sant. Och därför, och kvinnan sa, jag tror inte ni tror på mig om inte jag har med mig lite vittnen. Och så ber hon två stycken kliva upp bredvid henne. Och så säger hon, ni vet att jag har haft en svår bröstcancer. Och jag var så ledsen och sorgsen när läkaren var tvungen att ta bort det ena bröstet. Och jag tyckte att jag var inte kvinna längre. Och så kom jag att höra om de här mötena. Och jag berättade inte ett dugg vad det gällde. För jag tyckte det var så pinsamt att berätta att du skulle be för mig och min bröstcancer och det borttagna bröstet. Och jag vet ju ingenting om det, utan jag bara ber. Och så säger jag, nu sker ett skapelseunder hos dig. Och hon tittar, är det sant? Ja, så jag bara känner att ett skapelseunder sker. Och så säger hon så här, och ett faktum är, vare sig ni kan tro det eller ej, nu ska jag be min läkare visa bilderna på operationen och hur jag såg ut. Och så ska jag be min man bekräfta att jag har fått ett nytt bröst. Halleluja! Gud gör under i Sverige idag. Men visst är det härligt. Och nu skulle jag ju kunna fylla det här mötet ikväll med bara vittnesbörd. Men det ska jag inte göra, för jag tänker ta ett och annat vittnesbörd under kvällen, eller morgonkvällen. Det är ju bara en kväll till vi har. Och sen en förmiddag. Så ni ska få mera. Och jag tror att Gud vill välsigna och möta och hjälpa oss på ett underbart sätt. Så är det. Vi ska läsa ett Guds ord med varandra ifrån Lukas evangeliet. Det är 5:e kapitlet. Och jag ska läsa bara 2 versar. En mycket välkänd bibeltext, predikad av många, och många har fascinerats av den. Men jag, när jag började förbereda mig, så såg jag någonting i den här texten. Alltså jag tycker det är så härligt och så underbart att hitta lite annorlunda saker i en bibeltext. Så när den heliga ande, när jag bad den heliga ande att lysa på den, så fick jag höra någonting. Här ska ni få höra. Då kom några män som bar på en förlamad man på en bår. De försökte komma in med honom och lägga ner honom framför Jesus. Men när de för folkmassans skull inte fann något sätt att komma in med honom, gick de upp på taket och firade ner honom på båren mellan takteglen, mitt framför Jesus. När Jesus såg deras tro sa han, min vän, du har fått förlåtelse för dina synder. Käre Jesus, tack att du ska röra vid oss ikväll. Detta första möte, den här weekenden. Tack att du ska välsigna varenda hjärta, varenda själ. Far i Jesu namn, jag prisar dig att din heliga ande ska göra ordet levande, så vi förstår vad som egentligen är själva huvudpoängen i den här texten. I Jesu namn. Amen. Den här händelsen är egentligen en underbar händelse. Den skedde i Kapernaum, på den tiden en liten fiskeby. Och just vid den här tiden en fiskeby fylld av väckelse. Ryktet om Jesus spreds allt mer mellan människorna. Och många hade med egna ögon sett hur många blev helade. Nu var folket i rörelse. Några få ord behövdes av Jesus, så som när den spetälske mannen faller ner framför honom och säger till Jesus: Herre, vill du så kan du göra mig ren. Orden du och jag behöver tro på och höra är orden av Jesus då han säger: jag vill. Jag vill. Jag hörde att någon ställde vid ett tillfälle en intressant fråga. Och den frågan ställdes när jag stod i Kapernaum med en grupp Israel-resenärer. Och guiden sa: vad tror ni männen gjorde? Männen på taket gjorde sedan de hade firat ner Jesus. Det blir alldeles tyst bland de 50 jag hade med mig. Och det var nästan ingen som hade någon enda idé. En del försökte och de sa: de blev nog väldigt glada. Och de hurrade säkert. Andra, någon annan sa: alltså, de tyckte nog att det var märkligt att ingen släppte in dem. När de kom och tänkte: här måste vi jobba en massa extra för att få ner Jesus. Eller för att få ner mannen till Jesus. Men då säger guiden: ni har fel allihop. Vet ni vad de gjorde? Nej, de släppte repen. Förstår ni vad som händer då? De kommer dinglande ner framför fötterna på Jesus. Och när jag hörde det där så kände jag på en gång: Gud, vilken bra text alltså. De släppte repen. Och därför är temat på min förkunnelse ikväll: släpp repen. Vi behöver släppa repen om många saker och ting om vi ska få se Herren göra det han vill göra. I den här besökelsens tid så kom då 4 män och bar på den lame. Alltså, de hade någonting som jag tycker är väldigt viktigt. När de såg den stora folkskaran som hindrade dem, så låter min tanke gå till alla de människor som försöker lägga hinder i vägen när människor vill söka Jesus. Ibland till och med vi som är så att säga redan vunna för Gud och är så intresserade av att möta Herren för egen del, att vi stänger vägen för de andra. Vi ser inte att de längtar, hungrar och törstar. Men nu sker det någonting alldeles underbart i Sverige. Jag vet inte om ni har lagt märke till vad många bönekonferenser som hålls. Har ni lagt märke till det? Har ni hört hur många som beder överallt i alla möjliga sammanhang? Och jag höll på att säga till och med i en del omöjliga sammanhang. Och då säger du: kan du ge mig ett exempel på ett omöjligt sammanhang? Ja, det kan jag göra. Alldeles före Smålandskonferensen var jag i en tältserie möten ner utanför Alingsås på en plats som heter Risveden. De har haft tältmöten där i 20 års tid. Och nu hade de ett jubileum förra året. Så det här var det 21:a året. Och inför det 20:e året hade de tänkt att lägga ner tältkonferensen. För de är ju bara 20 medlemmar. Och det är inte så lätt då att ha ett tält stående som ska vaktas. Och det ska sättas upp och det ska tas ner. Och det är massor av jobb. Men då var det en äldre dam som när de hade skulle gå till beslut, så begär den äldre damen ordet och får ordet och säger: jag tycker det är fel att lägga ner nu. Tänk om nästa år är segeråret. Ja, de log lite åt henne. För det hade de ju väntat år efter år. Och så blir beslutet det att vi lugnar oss ett tag, så får vi se. Och så börjar Gud tala till församlingen gång efter annan. Och så säger de: nej, det är klart, vi kan ju inte lägga ner. Men vi behöver ha ett nytt tält. Och det är dyrt. Ett tält kostar kanske 250-300 000 i den storleken. Och så får de besök av Carl Gustaf Severin. Och så är det någon som berättar för Carl Gustaf att vi är ute efter tält. Vet du någon som har något bra tält? Nej, vi har ju skickat iväg de flesta, säger han, till Ryssland. Men, säger han, jag vet om ett jättefint tält i Norge. Men det är stort. Det rymmer 1000 personer. Ja, men då tar vi det. Och så köper den lilla församlingen ett tält som rymmer 1000 personer. Och redan första året så är det mellan 300-400 möte efter möte. Mina vänner, Gud kan göra under. Och vet ni, när de skulle ta ner det tältet, då hade Världen idag skrivit om mötet på lördagskvällen i Rallingsås här. Och den där lilla församlingen sa: kan ni stanna och hjälpa oss att ta ner tältet, så vore vi väldigt tacksamma. Och kan ni tänka er, 50 stycken stannar och tar ner tältet. 20 av deras egna, eller de som stod nära, och 30 helt ofrälsta människor. Och de säger: vi ska göra det här. Och så händer någonting väldigt märkligt. Och jag kan knappt tro det, att det är sant. Men de bedyrar, så har jag fått lite bilder också. Och då ser jag någonting fantastiskt. För vet ni, församlingen säger: vi ska bjuda alla på lunch om ni stannar och hjälper till. Och 50 stycken håller på och ska plocka ner tältet. Och när det var gjort, så säger en ung syster, och då hade hon med sig Världen idag, denna fantastiskt fina tidningen, har hon den med sig. Och så säger hon: jag måste få läsa för er. Det är läget i Sverige allvarligt. Och så läser hon den här profetian. Och kan ni begripa att plötsligt är det någon i samlingen, inte frälst, som säger: nu är det dags att söka Gud och börja be. Och 50 böjer sina knän och ber till Gud. Och nåd och förbarmande över Sverige. Hörrni, är inte det rätt fantastiskt när allt kommer till allt? Och det där ser jag nu överallt. Jag ser det från plats till plats, hur människor söker Jesus till förnyelse. När jag studerar de här männen som kommer bärande med den lame, så förstår jag några väldigt viktiga saker. För det första hade de empati för den lame mannen. Och därför tog de på sig det tunga arbetet att bära den lame den långa vägen fram till Kapernaum och lägga honom framför Jesus. Vi behöver ha den där empatin för sargade människor som vi möter i våra dagar. Vi behöver låta oss gripas av samma syn som Jesus hade för människor, då han ömkade sig över dem, eftersom de var så illa medfarna av synd och sjukdom. Jag ser någonting mer. Jag ser att männen som kom där var beredda att släppa greppet av sin egen bekvämlighet. Bekvämlighetens rep. Och de släppte greppet om vad folk skulle tycka och tänka om deras beteende. De började ett praktiskt arbete för att få se under ske. Huset hade tydligen ett tegeltak. Det var ju synagogan. Och de lyfte bort den ena tegelpannan efter den andra. Till öppningen var så stor att man kunde fira ner mannen framför Jesus. Någon klok förkunnare har vid något tillfälle frågat: hur stavas väckelse? Vet ni hur väckelse stavas? Ja, det börjar med V, säger en del. Nej. Det stavas på ett helt annat sätt. Väckelse stavas arbete. Visst är det lite bra sagt, va? För om du och jag vill se våra kyrkor fulla med längtande människor, så kräver det lite arbete av oss. Det kräver av oss att vi vågar vittna för vår omgivning och att vi vågar tala om att Jesus är underbar. Vi behöver alltså släppa greppet om våra egna idéer. Där står Jesus och undervisar. Och medan han undervisar hör han ljudet av någon som arbetar uppe på taket. Och plötsligt kommer en man nedfirande framför honom. Nu säger Jesus någonting som ingen av dem hade väntat sig. Min vän, du har fått förlåtelse för dina synder. Jag vet ingenting om hur den lame mannen hade det i sitt liv. Men jag vet att Jesus, han som ser rakt igenom oss, han visste vad den lame mannen hade i bagaget. Och nu fick mannen släppa greppet om allt det som plågade honom och plågade hans kropp. Men Jesus såg detta som själens helande som det allra viktigaste. De skriftlärde och fariseerna, de tyckte att Jesus var alldeles för hård. De tyckte att han la sten på börda. Jesus borde inte tala om synd. De förstod inte och ville inte erkänna att Jesus var Guds son. Så handlar många idag också. Men man kan säga att deras tanke var felprogrammerad. De var tvungna att släppa greppet om sin egen idévärld, om hur saker borde ordnas. När du och jag släpper greppet om när och var och hur under till våra liv ska ske, är jag övertygad om att Jesus talar ut: stig upp och gå. Släpp greppet. Jag hörde en härlig predikant som predikade tillsammans med mig när jag var i Kenya senast. Han hade ett uttryck som kom igen varannan mening. Och han sa: I have no control. Jag har ingen kontroll. Och så predikade han evangelium. Och så började det röra sig. Och folk blev helbrägda och gjorda. Döpta i den heliga ande. Och så var det någon pastor som sa: kan vi försöka få lite ordning på det här? Då sa han: I have no control. Tänk om det blev så i våra hjärtan att vi inte längre kontrollerade, utan att vi släppte greppen så att Jesus får göra vad han vill. Min älskade vän, har du släppt greppet och säger: Jesus, jag har ju så mycket idéer, men din idé är bättre än min idé. Jag tror, förstår ni, att Herren är här ikväll för att ge oss nytt mod. Va? Han vill liksom lyfta oss lite granna. Och vi säger: halleluja, jag får vara med och släppa greppet. Jag behöver inte att allt, fridsyster, jag behöver inte att allt ska gå precis efter min räkning. Eller hur? Va? Och jag tror, förstår ni, att vi i våra församlingar nu behöver vara beredda att börja jobba kanske på lite annat sätt. Alltså, när vi ber om väckelse, låt bli och be om en väckelse som var som 1950. Vi behöver en väckelse som är avpassad för 2018. Vi behöver en rörelse som är avpassad så vi når människor i vårt samhälle. Jag är så tacksam till Jesus och så glad för det som händer hemma i min hemförsamling i Pingstkyrkan i Örebro. Jag kan utan vidare säga att vi har haft en lång tid av torka. Alltså det har varit jättetort. Det har varit så torrt så när folk skulle säga halleluja så knastrade i tänderna på dem. Då är det torrt. Men tänk att när Gud kommer och när elden börjar brinna, då brinner det bra i det torra. Ära halleluja. Och vi har fått en ung och härlig pastor. Och det första han sa, det var när han sa så här: jag tänker inte bara vara pastor för en 100-årig gammal pingstförsamling som har pensionerat sig och sitter i gungmattan och har det härligt. Jag tänker vara pastor för hela stan. Och det tyckte inte alla om. Alla gillade inte det. Det är klart han ska vara min pastor. Han ska bry sig om hur jag har det. Och så vidare. Men nu ser vi någonting börja hända också i Örebro. Alltså det är jättegripande. Vi har kallat Staxet vid några tillfällen. Och vi har ett program som heter Med kärlek för Örebro. Och det är spännande att se vad många unga människor som kommer till tro. Alltså, Gud gör fantastiska ting alltså. Och vi har inte fått döpa alla än. Och vi har inte fått alla anmäla till dopen. Men vi har en målsättning att vi ska döpa jättemånga framöver. Och jag hoppas att det ska bli så i varenda församling som det var när jag var i Tanzania. Och brodern gick på det här viset. Han som annars var lång och stilig och härlig hade inga problem att gå. Och jag säger till honom: men broder, för jag visste han hade varit ute för en trafikolycka. Och jag sa: är det sviter efter trafikolyckan? Nej, 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 sa han så låg han. Det är träningsverk. Och då tänkte jag: men kära hjärtanes, du har 6-7 församlingar att ta ansvar för. Har du tid att vara ute och träna? Det är inte sån träning som du tror, sa han. Du förstår, i söndags döpte jag 120 stycken. Och då stod jag så här. 120 stycken. Halleluja. När det börjar bli dopförrättningar. Och då önskar jag er bröder att ni skulle få lite träningsverk. Det är inte farligt att önska någon lite träningsverk. Om bara Jesus får komma fram ibland oss. Och göra sina mäktiga gärningar. Släpp repen. Ibland säger man så här: ja, men det kan inte bli någonting av den där lilla pingstförsamlingen. Åh, de har haft det si och de har haft det så. Och det har varit så jobbigt. Överlämna det åt Jesus. Och säg: Jesus, kom in i församlingen. Och låt mig släppa greppet än en gång. Och du får fri. Fria händer. I have no control. Wow, halleluja. Vi ska ju ha kontroll på allting. Ibland ska vi ha kontroll på hur mycket folk får tala i tungor. Ibland ska vi ha kontroll på vad de får profetera. Ibland ska vi ha kontroll på vad de får sjunga. Vi ska ha kontroll på allting. Ibland ska vi ha kontroll på hur långa bönerna får vara. Och framförallt kontroll på hur lång predikan får vara. Är ni med? Är det inte så här? Det är så här ibland. Jag kom till Kenya första gången nu för många år. Då tar det 25 minuter och tolka också. Och då blir det ju 50 minuter. Eller rent av 60 minuter. Så att jag håller väl på 25-30 minuter. Och det gjorde jag. Och jag tyckte det gick så bra. Men det tyckte inte pastorn. Han tyckte inte alls det var bra. Så han kom till mig. Ja, han var inte elak på något sätt. Han log mot mig och sa: du, kan inte du predika längre än 30 minuter? Då har vi ingen användning av dig här. Då kan du åka hem igen. Ja, men så jag körde ju 30 minuter. Och så tog det 30 minuter att tolka. Ja, ja, sa han. Men vet du att det finns folk som har gått i 8 timmar. För att få höra budskapet. Du måste allt bättra dig, sa han. Det gjorde jag. Jag bättrade mig. Det är bra när predikanterna bättrar sig. När jag kom hem till Sverige tänkte jag, jag vet precis vad jag gör för fel. Så jag tänkte, nu ska jag predika lite längre. Jag visste inte att i den församlingen hade man ett församlingsbeslut på att predikan skulle vara slut efter 20 minuter. Det var ingen som hade upplyst mig om det. Så jag körde på. Och så såg jag att folk började. Och då blev jag lite ännu saligare. För jag tänkte, nu börjar det ta. Jag körde några minuter till. Och så körde jag ytterligare några minuter. Och efter det kom pastorn till mig och sa, du, så där långa predikningar får man inte ha i den här församlingen. Vi har ett församlingsbeslut på att den ska vara 20 minuter lång. Och du får hålla dig till det, annars har vi ingen användning för dig här. Jag sa till honom, vet du, jag tycker du ska bli begravningsentreprenör istället. Det passar mycket bättre för dig. Där talar man högst 20 minuter och knappt det. Alltså vad vi behöver få klart för oss, det är att släppa greppen. För när Gud kommer och färde, då blir det lite annorlunda. Och det börjar susa och brusa i storskogen. Och ära halleluja, den här kyrkan ska än en gång fyllas av människor som vill bli frälsta. Tror ni på det? Alltså jag vet att det blir så. Jag vet det. Hur kan du veta det? Jo, men man kan känna saker och ting i anden. Och man kan antingen kan man säga att det sker inte. Och så säger skriften, sker det som du tror. Men du kan också säga att det kommer att ske. Och skriften säger fortfarande, sker det som du tror. Så nu ska vi släppa repen. Väldigt många människor har aldrig släppt repen. Aldrig. Gud, om du kommer som jag vill, då är du välkommen. Jesus, om du gör det jag har skissat för dig, då är du välkommen. Men Jesus säger, jag går inte efter dina idéer. Jag har en egen idé. Och om du följer mig ska jag låta min härlighetsand komma över dig. Halleluja. Prisad vare Herren. När jag var uppe i Visträsk nu. Vet ni att församlingsledaren där. Han är inte bara församlingsledare för den lilla fria pingstförsamlingen. Han är någonting mer också. Han är arbetarkommunens kommunalråd, sosse och kommunalråd, och fylld av anden, riktigt fylld av den heliga anden. Så han sa till mig, Birger, jag vill att du delar också här profetian ifrån Smålandskonferensen. Jag behöver höra den. Och mitt folk behöver höra den. Och vi tänker spela in den. Och se till att hela kommunledningen får höra vad Gud vill. Och vad Gud älskar Sverige. Och jag gjorde det på lördagskvällen. Kyrkan var så packfull. Jag var så packad med människor. Och ni förstår, när vi skulle bjuda in, jag sa, det finns ingen plats att bjuda in. Ni får börja be för varandra överallt. Och det är lika bra ni tränar, sa jag till dem. För vi måste hjälpas åt. För om en stackars predikant här ska stå och be med alla, då blir han utsliten på 14 dagar. Utan nu måste vi förstå att vi är verktyg i Guds händer. Allihopa. Halleluja. Du är ett verktyg i Guds hand. Du är verktyg i Guds hand. Men prisad vare Herren. Och broder, du är ett verktyg i Guds mäktiga hand. Och han säger bara, får jag använda dig? Får jag bruka dig? Får jag låta min ande falla över dig? Och så säger han, I have no control. Do it. Lord, do it. Och när du säger det till Herren, så börjar det bara flöda. Alltså jag vet, förstår ni, att den här kyrkan ska bli så packad med folk. Jag har sett den här packad en gång med folk. Och det var när jag var här under Lars-Göran Berggrens tid. Då fanns ju inte den delen. Och då var det packfullt här. Och vet ni, det kommer att bli en gång till. Och det kommer att vara många som söker Herren. Släpp all kontroll då. Säg inte du måste sitta som en pingstvän. Du måste tänka som en gammal läsare om du ska platsa hos mig. Nej, du ska istället säga, bara du tar emot Jesus i hela ditt hjärta. Öppnar hjärtedörren för honom, så är du välkommen, och så ska det skvalpa i dopgraven framöver, och en och annan ska få träningsverk. Halleluja. Alltså det är det här Gud vill göra. Jag skulle önska jag kunde tala till er så det blir så vad ska jag säga, så glada i Gud att det börjar bubbla över. Det vet, alldeles för många kristna liknar en stilldrink. Vet du vad det är? En sån där juice, det finns ingen fart i den. Alltså en riktig kristen ska mera likna en nyskakad Coca-Cola. Skaka den ordentligt länge ska vi se vad som händer. Alla breddar. Och jag tror, förstår ni, att Herren vill fylla oss med sin heliga ande, med sin ljuvliga kraft, med sin underbara smörjelse. Är det ni vill vara med om? Men säg inte då, ja, jag måste ha kontroll. Jag måste ha kontroll. Behöver ingen kontroll alls. Finns en som är mycket större, mycket bättre, mycket duktigare att kontrollera oss. Det är han som har köpt oss åt Gud med sitt dyraste och underbaraste blod. Halleluja. Och om jag bara kunde delge det här budskapet för er. Därför att det ligger så underbart i mitt hjärta. Denna härliga känsla att taket håller på att öppnas. Och så kommer de där som längtar efter Gud. De där människorna som har känt sig bromsade lite här och där och lite överallt, och de har inte vågat komma in i kyrkan, för de har sagt, de har så mycket förutfattade meningar. Låt oss vara öppen, låt oss säga, du är älskad av levande Gud, men han vill förlåta dig alla dina synder. De där männen uppe på taket, jag vet inte vad de tänkte. De sa, tänkte kanske, här har vi firat ner den här mannen för att Jesus ska hela honom. Och så börjar han tala om syndernas förlåtelse. Alltså det är inte bra riktigt, va. Men, och någon kanske säger, ska vi dra upp honom igen? Och då säger de andra, nej, vi släpper repen. Han måste göra ett under. Ibland måste du och jag släppa repen och säga, Gud, jag förväntar mig. Jag tänker inte ha en enda reträttväg. Jag tänker bara gå din väg, och så ska du få se vad himmelen hittar på. Halleluja. Shagandronoria. Hela min inre värld bara jublar. För jag ser någonting i Sverige i framtiden. Alltså jag ser ett Sverige som är i kris. Det är utan tvekan så. Jag ser ett Sverige som är hårt antastat av mörkret och mörkrets makter. Men jag ser också att himmelens Gud har tänt en moteld. Halleluja. Vi har ju haft skogsbränder. Vi har haft skogsbränder. Det har inte gått förbi någon enda utav er. Men då tände man moteld. Och det är precis det vi håller på att göra nu. Vi tänder moteldar. Och så ska vi se. Det ska bli någonting helt annat. Någonting helt underbart ska drabba vårt land. Vågar du tro på det? Vågar du släppa repen? Vågar du säga, Herre, alltså jag har ingen kontroll. Och jag vill inte ha kontroll, men jag vill att du ska kontrollera mitt liv. Jag vill att du ska smörja mitt hjärta. Jag vill att du ska låta det flöda över min själ. Ingen kontroll. Ska sluta med den lilla berättelsen. Denna härliga berättelse. Jag hade blivit ombedd när jag kom till Tanzania. En pastorskonferens. Så hade jag blivit ombedd att tala om, vad är förnyelse? Förnyelse i anden. Jag sa det här, jag måste få en bra bild av dig. Och jag bad, och rätt vad det var fick jag se en vision. Jag såg en fruktansvärd torr svamp. Har ni sett en sån här svamp som är så torr så den spricker och det knakar innan man trycker ihop den? Det har vi väl sett någon gång, va? Och så såg jag svampen. Och så såg jag en hand som håller på så här. Och så sa en röst, så här är en icke förnyad kristen. Det knakar omkring honom. Det är jättejobbigt. Men nu ska du få se. Och så får jag se en hink. En stor hink komma ner ifrån himlen. Och det sjuder i den. Det är ett vatten som nästan såg ut som det kokade. Men det var väl Guds kraft där. Och så ser jag den där sårade handen. Och då förstår ni vilken hand det var. Han tar den där torra svampen och stoppar ner den i hinken. Och svampen säger. Och så kommer handen upp. Och så rinner det omkring den. Och så går Herren och bara trycker ut över den ena efter den andra. Och de blir välsignade att få möta Jesus. Wow, vilken bild. Så när jag kom till Tanzania så sa jag, jag vill ha en torr svamp. Och har ni ingen riktigt torr, då måste ni lägga den i mikrovågsugn. Så den blir riktigt torr. Eller i någon ugn överhuvudtaget. Och så vill jag ha en hink full med vatten. Och så ska jag visa vad förnyelse är. Och jag får allt det där. Och så börjar jag predika. Och så talar jag då. Bröder, vi är så här torra ibland. Och så gick jag och tog svampen vid örat. Liksom bara knakade om det. Och så visade Gud mig vad som skulle hända. Och så tog jag fram hinken och så körde jag ner hela näven ända ner i botten med den torra svampen. Och de körde med mikrofon där och de hörde hur svampen sög i sig i vattnet. Och så tog jag upp den och så gick jag över den ena pastorn efter den andra. Och när det var slut så gick jag dit igen och doppade ner den en gång till. Det är förnyelse. När jag kom till församlingsföreståndaren så säger jag, tror du att jag nöjer mig med sådär lite? Jag ska ha alltihop, sa han. Och så tar han ifrån mig hinken. Och så gör han så här med hinken och vänder upp och ner. Och hela karn blir genomsur. Och så brister hela församlingsskaran ut i en våldsam jubel. Och vet ni att den kvällen blev 150 döpta i den heliga ande. Men käre Jesus, alltså jag hade ingen kontroll. Och tänk om jag hade sagt, du får inte ta hinken, du får inte. Du ska bete dig som en vettig pastor. Men han gjorde ju inte det, utan han betedde sig, han ville visa sin djupaste längtan och sin hunger. Tänk om vi gjorde det för Herren. Tänk om vi sa till Jesus, Jesus, min ande längtar, min ande hungrar och törstar. Halleluja. Hungrar du idag? Törstar du den här dagen? Tänk att Jesus bara vill komma över dig och välsigna dig så det flödar över. Och den här lilla berättelsen tycker jag är en sån strålande berättelse av vad Gud hittar på när han vill få oss i smörjelsen. Tror du Gud vill ha ut dig i smörjelsen idag? Eller tror du han tänker så? Ni har varit torra så länge så ni får vara torra ett tag till. Han tänker inte alls så. Han säger inte så ens en gång. Och han bara säger, om jag ändå finge möta dig. Om jag finge låta det börja bubbla i dig. Åh, att du ändå började likna nyskakad Coca-Cola. Ja, mina vänner, vi kan dra på munnen åt det. Men ett faktum är att om inte du och jag får röra vid Jesus så är vi väldigt, väldigt sårbara. Vi behöver röra vid mästarens mästare. Vi behöver smaka hans underbara frälsningskraft. Vi behöver uppleva förnyelsens härlighet. Och vår unge pastor hemma i Örebro, jag berättade inte riktigt färdigt. Alltså vi ser en ny tid i Örebro nu. Vi ser en församling som börjar jubla. Vi hör bönebruset igen. Jag hade i våras 4 stycken tisdagar på raken. Och ni vet, det började med 100 och sen innan vi var färdiga var vi 150-160 stycken som bara ropade till Gud och upplevde Guds härlighet. Och nu i höst börjar vi en serie väckelsemöten därför vi har känt, alltså vi vill nå allihopa. Vi ska nå varenda generation och vi ska doppa ner dem i hinken. inte dränka dem, men vi ska doppa ner dem så att de blir välsignade och får röra vid Jesus. Och så ska våra medlemmar säga, vi har ingen kontroll. Och så ska våra pastorer säga, vi har ingen kontroll. Men vi ska säga, det finns en som sitter på tronen. Han har kontroll. Halleluja. Kära älskade vänner i Aneby. Och ni som kommer från en del andra platser. Du Gud, han vill göra det mest underbara för dig. Öppna ditt hjärta för Jesus. Och låt smörjelsen falla över dig. Och låt härligheten fylla dig på sitt underbara sätt. Min vana trogen, har jag inte följt mitt manus? Därför att jag har ingen kontroll. Men en tanke har jag följt. Släpp repen. Släpp dina förutfattade meningar och säg, Herre, gör vad du vill. Halleluja. Såg någonting när jag kom hit till Aneby idag. Det var den här festen här ute. De dansade och de åt mat och det var allt mellan himmel och jord. Och jag tänkte, käre gode Gud, en gång ska de köerna stå och vila in i Pingstkyrkan. En gång ska det hända. Och så ska vi se härligheten ifrån Guds eviga himmel bara flöda över vår gemenskap. Tack käre Jesus för din stora andes kraft, för din heliga andes nåd. Tack att du ska välsigna detta första möte. Imorgon, Herre, vill vi se ännu större härlighet. Imorgon vill vi uppleva ännu mer av din kraft. Imorgon väntar vi att du ska göra dina mäktiga mirakel. Men Herre, redan ikväll får du göra det. Du får göra vad du vill den här kvällen. Du får röra vid varenda en. Du får välsigna varenda en. Och Jesus, tack att din helighet ska komma över oss. Kordiparjasa. Åh, helga oss. För imorgon ska du göra under ibland oss. Halleluja. Halleluja. Åh, halleluja. Åh, halleluja. Låt din ande börja verka i varenda villa. Alla villor i det här området. De bostadshus som finns i det här området, i det här samhället, i andra samhällen runt omkring. Låt din härlighetsande börja sänka sig ner. Låt det bli en längtan, en hunger efter Gud överallt. Låt människor börja fråga efter dig. Välsigna också de andra församlingarna. Herre, var du börjar spelar ingen roll för oss. Bara du börjar. Herre, vem du vill föra fram i segertåg spelar ingen roll för oss. Bara ditt folk får gå fram och vinna människor för Jesus. Välsigna de olika kyrkorna här. Herre, de som du behöver möta på det ena eller det andra sättet, inklusive pingstförsamlingen. Låt oss alla släppa alla våra egna idéer och bara tjäna dig, Herre. Åh, halleluja! Låt en fröjd i Herren komma över oss. Shabronoria tiligiduria. Halleluja! Halleluja! Kan vi inte bara göra så? Kan inte bara lägga händerna på varandra? Din hand duger att lägga på någon vid sidan om dig. Och så bara välsignar du den som är bredvid dig. Och så välsignar vi varandra på det sättet. Jag måste börja lära er, förstår ni, att välsigna varandra på det viset. Därför att vi väntar stora segrar framöver. Och då måste varenda en komma igång. Ni måste ner i hinken igen för att använda bilden. Nu välsignar vi varandra överallt. Och du kan be, förstår du. Du kan be profetiska böner. Och när du börjar be så är det sånt som Gud lägger i ditt hjärta. Och så blir det välsignelse för kvinnan bredvid dig. Och när kvinnan ber för dig så blir det vice versa. Alltså himlens Gud vill bara välsigna er överallt. Halleluja. Tack käre Jesus för vad du gör just nu. Tack för vad du gör av helighet. Tack för vad du gör av förnyelse. Tack för vad du gör av smörjelse. Tack Jesus, att hela den här gemenskapen här får uppleva din nåds härlighet, Jesus. Tack för helande, tack för välsignelsekraft, tack för ljuvligheten segrar. Tack Herre att du är en underbar Jesus. Tack att du möter svaga kroppar. Tack att du välsignar. Halleluja. Tack att din härlighet vilar överallt ikväll, Jesus. Jag går runt och beder därför att du Herre har bett mig att gå runt och bara välsigna folket överallt. Jag välsignar er i Herrens Jesu Kristi underbara namn. Jag välsignar er med hälsa och med läkedom och med förnyelse. Jag välsignar er med nytt tungotal. Jag välsignar er med profetia. Jag välsignar er med helande kraft, så att när ni möter de sjuka kan ni befria dem som lärjungarna gjorde. Jesus sa: större ting än det jag gör ska ni göra, för jag går till Fadern. Så halleluja. Tack att du ska låta denna härlighet komma över oss i den här helgen, Jesus. Låt mig få ge den här kära församlingen en ny blick. Åh, öppna ögonen så vi kan se vilken härlighet du har i beredskap. I Jesu namn. Halleluja. I Jesu namn. Ska ni gå upp på plattformen? Vi ska sjunga lite grann. Första mötet, vi ska inte hålla på så länge om inte Gud kommer och färd. Och det är rätt vad det är, bara börja bubbla. Vet du? Tänk om det plötsligt börjar bubbla. Vi sjunger en barnslig, ja i sanning en barnslig sång. När jag hade barnmöten. Alltså jag är värdelös på barnmöten. Jo då, jag är helt kass på barnmöten. Och så när jag kom till Karlshamn och skulle ha barnmöten, så kom det en ny sång från Norge. Och den var halle, halle, halleluja. Det bubblar in i mig. Ja, det är vilken barnslig sång alltså. Den vill inte jag sjunga. Men brodern som ledde arbetet, han älskade den. Han sjöng den varenda barnmöte. Halle, halle, halleluja. Det bubblar in i mig. Och vet ni, ju mer åren har gått, ju mer har jag förstått, det behöver börja bubbla i oss. Det behöver börja koka i oss av härlighet, av ljud. Det bubblar. Det bubblar. Halleluja. Ja, men säger någon, jag är gammal. Ja, men det är ju också, det bubblar ändå. Man säger till mig: du Birger, du är 74 år nu. Ska du inte lägga av nu? Glöm det. Det finns inte på kartan. Här ska inte läggas av. Här vi ska se till att det bubblar överallt. Halleluja. Att Guds härlighet får fylla oss. Prisat vara Herren. Nu sjunger ni någonting mer med oss, va?